Hejsan allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Idag har jag två gäster med mig. Vilka är ni som är med idag?
Ja, gästen först.
Jaha. Ja.
Jag heter Amanda. Jag har jobbat här för länge sedan men är numera barnbibliotekarie i Lilla Åstorp.
Yes.
Jag kommer in och gästspelar lite idag.
Ja.
Väldigt, väldigt roligt med fin besök.
Ja.
Anneli heter jag och jag har varit med ett par gånger tidigare.
Precis. Och temat för dagen är ju då att vi ska ju prata om det som kallas för Goodreads Choice Awards. Och för er då som inte vet vad Goodreads är för någonting, så är det ju en gigantisk läsar-community. Där väldigt många bibliotekarier är med. Men
är
också...
du med, Amanda?
Klart jag är.
Okej.
Okay. Jag tror till och med det var när jag hade mitt första sommarjobb här typ 2000... Vad kan det vara?
Ett.
Ja, nästan. Nej, inte riktigt så. Nej, men typ 2000... Jag tror det var typ 2009.
Ja.
Mm.
Och då, jag vet att det var Martin som visade mig det.
Ja, jag använder det jättemycket. Varje år så har Goodreads en sån där omröstning, kan man säga. Där de då väljer ut ett antal böcker som de tycker är extra bra. Och så får man då rösta på dem och sen korar sig då en vinnare.
Mm.
Så att de böckerna vi pratar om idag, det är ju sådana som har varit nominerade. I vissa fall då också vunnit, kanske. Jag har lite dålig koll. Jag vet att någon, mina två böcker som jag ska prata om har bara varit högt upp.
Mina också har varit.
Ja.
Ja, jag har ju en som har liksom vunnit.
Ja. Så att idag blir det verkligen så här skitbra böcker. Över hela linjen.
Mm-mm.
Så jag tänker vi kör igång. Amanda, som du är gäst, då får du faktiskt börja och prata om en bok.
Ska jag börja?
Absolut, ah,
ja.
Kör.
Ja, men då kan vi börja med Holly Blacks senaste, tänkte jag, men det är väl näst senaste.
Ja.
The Cruel Prince, den kom 2017.
Ja.
Gjorde den väl, Nash? Jo.
Nej, den kom 2018.
Kom den 2018?
Mm. Det kan du se i boken.
Det kan man göra, faktiskt.
Nu är det faktiskt så här att det här är inte en biblioteksbok, det här är min egna.
Du kan ändå se det.
Ja, men jag orkar
inte
det.
Okay.
Men ja, det är en helt fantastisk bokserie. Jag har älskat Holly Black sen jag hittade hennes första bok, typ, när jag var...
Men är det är de här Dark Fairy-böckerna?
Ja, det är Modern Fairy.
Modern Fairy?
Modern Fairy,
okej.
Okay. Och det som gjorde mig extra glad när jag läste den här boken är att den speglar ju lite till den gamla, eller de första med liksom Mörkrets Tjänare och Tithe.
Ja.
Att det är vissa karaktärer som dyker upp och det känns som att, ja! Jo, men det, för mig är det. Och,
jag kommer ihåg att det var helt till dig när du skulle börja läsa den här boken. Det var liksom bara The Cruel Prince över hela ditt sociala medieflöde.
Ja, men det är som sagt, det här är en av mina absoluta favoritförfattare och den är ju... Alltså det är ju samma spel. Det är ju Jude som hon och hennes syster, eller systrar är det ju, liksom blir bortrövade till älvlandet. Den ena systern, hon är halvmänsklig och halvälva, eller man ska säga, det låter så konstigt. Och Jude och hennes tvillingssyster är människor som växer upp bland älvorna för liksom hela tiden försöker anpassa sig och Jude vill inte. Hon vill liksom inte vara som sin syster, utan hon går full out. Det är att lära sig allt ifrån liksom intriger till vapen och kunna liksom slåss för sig själv. Hon vill liksom bli någonting mer.
Mm.
Och sen är det ju då den här hat-kärleksrelationen till Cardan. Mm. Som är då en av älvkungens tre söner, han är den yngsta.
Mm.
Jag inte minns fel. Jo, det är de tre stycken. Som har väldigt mycket agg mot henne. Och, då, och det blir liksom, alltså hela boken går liksom mycket på deras maktspel mellan varandra. De spelar ut varandra och sen då, utan att spoila slutet, så blir det ju ändå Jude som får greppet över honom.
Ja.
Och bok två sitter jag och läser just nu hemma. Jag har varit lite sen, det är den där gamla vanliga bibliotekarieproblemet. Jag har för många böcker att läsa. Men jag håller på med bok två och det är liksom också sådär man bara...
Men ska det komma fler böcker än två? Eller är det
en trilogi.
Ja.
Så bok nummer två är The Wicked King.
Mm.
Och vad heter den tredje nu?
Kanske vi kan ta reda på det då. Vi gör en sökning i...
Gör det. Serien är i alla fall The Folk of the Air heter den.
Ja.
Och jag vet att The Cruel Prince har blivit översatt till svenska.
Mm. Ja, då den.
Så den finns att läsa om man inte vill läsa den på engelska. Mm.
Precis. Vi ska kolla här då. Nu är jag inne på Goodreads, bara så ni vet om det.
Mm. Ja, men Goodreads är bäst att hitta serier på.
Japp. Där ska vi se då, vad katten kan den heta, bok 3.
Det är bara om du går in där så får du...
Ja, absolut.
Fuck of the air.
Där... Oh, The Queen of Nothing.
Just det!
Den kommer 2020. Du gillar säkert läsa 2 böcker innan dess.
Ja, något sånt där.
Ja, precis.
Jag kan läsa om... Liksom,
men vad är det som, gör... För att jag har ju läst ganska många Holly Black också.
Mm.
Jag tycker att hon var liksom, ibland är hon så suverän och ibland ser hon liksom inte fullt så suverän.
Jo, men det kan jag hålla med om. Jag, av hennes böcker så har jag läst, de som verkligen har fastnat har ju varit de som har temat Modern Fairy. Så det är ju Tithe, Valiant, Ironside, det är The Darkest Part of the Forest, de här, The Folk of the Air. Jag vet att jag försökte läsa, vad heter den här Vita katten? Nej.
Ja, den gillade jag ju.
Ja. Jo, men jag började läsa dem. Jag tror jag läste de 2 första böckerna. Och sen så blev det bara att det föll lite i sanden.
Ja.
Men Coldest Girl in Cold Town kände jag inte riktigt. För det, var inte, det är inte hennes genre.
Nej.
Hon ska inte skriva vampyr.
Okej.
Okay. Hon ska skriva...
Vad är liksom, detta för genre? Fantasy?
Det här är fantasy. Hon kallar det själv för modern fairy. Så det är mycket spelande på... älvor och oknytt, många av de här mytologiska sagoväsen som är liksom i en värld parallell till människornas värld.
Mm.
Ja.
Så att du har båda sidorna så det inte blir bara, oh vi lever i en fantasyvärld eller Tolkien, utan det är verkligen liksom, de går bland oss. Och hon gör det väldigt snyggt, hon spelar väldigt snyggt på det, och det är därför jag blir lite besviken exempelvis när jag läste The Coldest Girl in Cold Town, för jag kände att men det här konceptet är inte... Det blir inte lika bra.
Mm.
Nu känner jag mig som en härdare. Snackar skit om min favoritförfattare. Men, hon nappar inte på det.
Nej.
Och sen Järnhandsken har jag inte ens funderat på att läsa. För att hon skriver den med Cassandra Clare. Och jag gillar inte Cassandra Clare.
Mm.
Jag försökte läsa Shadowhunters. Och det var så förutsägbart. Mm. Oh, jag hade sån ångest. Jag bara... Ja, men det är klart jag vet vad som ska hända här. Ja, men det är självklart.
Det kan ju vara en trygghetsläsning.
Absolut, om man tycker om det. Men för mig var det bara, nej, det här går inte.
Men The Crooked Prince är alltså väl värd att kolla in.
Absolut.
Håller bok 2 uppe standarden?
Bok 2 håller absolut uppe standarden.
För fantastiskt.
Den går mer in på intrigerna tätnar ännu mer.
Gött.
Förlåt.
Ja.
Vi hoppar över till en annan.
Ja,
ja.
Då kan jag fortsätta med någonting helt annat. Dumplin av Julie Murphy. Jag tänker även prata kanske lite senare om Puddin, som är uppföljaren till Dumplin. Den här har intresserat mig från början, sen jag först såg den på hyllorna.
Mm.
Den har så fint omslag.
Ja, gillar jag också.
Jättefin. Den är jättefin.
Ja. Ja.
Det är en ung tjej som man ser är lite... kurvigare än vad man brukar kanske se på bokomslag. Sådär. Hon står i en röd, tjusig klänning. Den här handlar om en tjej som heter Willow Dean. Och hennes mamma kallar henne för Dumplin. Och det tycker jag smeknamnet inte säger så mycket. För att det handlar mycket om mammans både missnöje och kärlek ryms i Dumplin. Tycker jag. Hon är lite missnöjd med Will. För att hon då är... överviktig. Och det kanske är konstigt att jag nämner det första jag gör. Men hela boken genomsyras liksom av det här faktumet. Och Will, hon hymlar inte med det heller. Hon brukar presentera sig som tjockis. Och hon gör vad hon kan för att avdramatisera det hela. Men det är liksom omgivningen som verkar tycka att det är väldigt jobbigt.
Som det brukar vara.
Som det brukar vara, ja. De bor i en fiktiv stad som heter Clover City. Den ligger i Texas. Och i Texas så är man tydligen fortfarande inne på det här med skönhetstävlingar.
Oh ja.
Tror det eller ej.
Gud, har du
det förefaller vara en anakronism. Men tydligen så tar de det på fullt allvar fortfarande. Vilket känns helt
Ja, men det är bara att titta på Toddlers and Tiaras. Typ hälften av deltagarna är från typ Texas. Det är fruktansvärt.
Ja, det känns jättekonstigt.
Mm.
Till saken hör att i den här staden då så har man en sån här skönhetstävling. Texas äldsta som kallas för Miss Teen Blue Bonnet.
Mm.
Och Wills mamma, hon vann en gång den här tävlingen.
Mm.
Och
såklart.
Nu, sa du?
Såklart.
Ja.
Ja.
och nu för tiden då så är mamman med i planeringskommittén, och det har hon varit de senaste 15 åren, och hela hennes tillvaro liksom upptas av planeringen för ja. Den här stora eventet då som sker årligen. Och mamman är extremt noga med sitt utseende. Hon gör sitt yttersta för att varje år kunna chockla på sig klänningen som hon då en gång vann i.
Åh, Jesus.
Ja, okay.
Pappan, han är väldigt frånvarande. Jag tror inte han nämns en enda gång.
Jag tänkte precis, jag tror inte heller.
Har du läst den?
Alltså jag började läsa den.
Ja.
Men sen som sagt, bibliotekariesyndromet.
Ja, visst.
Jag tror inte han har nämnts.
Nej, jag tror att
lever han liksom i samma hus?
Ingen aning, jag vet inte. Nej. Men i alla fall, de har bott hela tiden tillsammans med mammans syrra.
Ja.
Hon har dött när den här boken börjar. Mm. Hon var också gravt överviktig, och hon dog av en massiv hjärtattack till följd av övervikten. Alltså hon vägde väl sådär. Jag vet inte hur mycket människa kan väga, men...
Ja, tyngsta ligger väl på, vad är det, typ 300... Ett väg kan väga över 600, tror jag, den som lägger på.
Va?
Ja.
Oj. Ja, så mycket vägde hon nog
inte. Det bara hämta Guinness rekordbok.
Hon dog på grund av sin övervikt i alla fall, och det gjorde hon redan innan hon fyllde 40. Så det är en tragedi. Willow Dean. Visst är det ett vackert namn?
Ja.
Willow Dean.
Mm.
Ja. Det är bara mamman för övrigt, tror jag, som kallar henne för Dumplin. Alla hennes kompisar kallar henne för Will. Hon är då som sagt nöjd med sin kropp och gör ingen stor grej över det. Tills hon blir kär i en kille som heter Bo. Och de jobbar extra tillsammans på en restaurang. Och han är, alltså han motsvarar idealbilden då av en snygg kille. Och han är även intresserad av Will. Men det blir liksom inget mellan dem, för att Will verkar inte riktigt kunna hantera det här. Så att de har väl någon liten fling där i början, men sen så rinner det ut i sanden av olika anledningar. Det finns en annan kille dock som ofta ögonen på Will, och han heter Mitch. Han spelar i skolans fotbollslag. Men Will, hon besvarar inte hans känslor. Hon verkar inte tycka att han är, eller hon tycker inte att han är attraktiv, för att han, hör och häpna, är lite kraftig.
Tänk sig, det brukar vara en ganska, nej men det där är en ganska klassisk dubbelmoral. Ja. Att det är väldigt ofta
jag
så
undrar,
att...
som läsare, hur resonerar författaren här? För att, jag menar, mycket av boken handlar ju om kroppspositivism. Att man ska acceptera sig själv som man är, att andra ska acceptera sig själv som man är. Att man inte behöver motsvara normerna för att bli accepterad. Och ändå så, men det kan ju också vara så att författaren tänker, ja men varför ska inte Will kunna få skolan snygging?
Men det
är
också,
men den poängen är ju för sig.
Ja, va? Precis. Men det blir ju ändå lite den här typen. Alltså det är ju ändå en hint till verkligheten, tänker jag.
Ja.
För att du får ju, det är ju väldigt många som tänker att jag är lite chubby, men jag är nöjd med mig själv. Men jag vill ha en fotomodell partner. Att man bara, nej men han är lite chunky, han vill inte jag ha. Eller vice versa. Alltså att det är ju ändå en ganska så god hint. Jag tänker samhällsnormen, även om man själv är nöjd med sig. Så kan det ju ändå vara så att man tittar och tänker, nej men nej.
Ja, så det var det. Men det, jag vill också säga det, att den är väldigt bra, den här. Den är bra på det viset som amerikanska tonårsböcker brukar vara. Det känns som alla de författarna har gått i författarskolor. Och, men de kan hantverket så fruktansvärt bra. Så därför är det ju ett nöje att läsa, måste jag säga. Den är väldigt bra, de har mycket humor i den också. Men jag tycker väl också att det är lite nedslående att leva i en tid där så mycket fokuseras på yta. Vi verkar inte ha gått framåt direkt i utvecklingen, utan snarare bakåt.
Jag tänkte säga med sociala medier.
Ja, men det är väl det.
Allt, om man ska vara krass som alla andra. Men det är ju finns ju en poäng i att vi har blivit extremt utseende.
Nu är det inte bara tjejerna längre. Nej. I och för sig, för killarna är ju likadana.
Oh ja, och man ser, alltså sitter man på, och det gäller inte bara kroppar, det gäller allt. Man sitter och tittar på Facebook och Instagram, så är det ju liksom så här perfekta hem. Det är prunkande blommor överallt, och det är ju liksom snittblommor och... Det ligger inte dammkorn, så tittar man själv hemma så ser man att ja, där är ju förra veckans tvätthög som jag inte hann bli klar med. Och i mitt fall katthår i hörnan och allt vad det är.
Men det som förbryllar mig är ju att alla vet ju att de där bilderna inte överensstämmer med sanningen. Det är ju ingen som går på det egentligen. Så hur, Strange. Mm. Mm.
Frågor som väcks av Dumplin.
Ja.
Ja. Jag fortsätter på det amerikanska spåret och pratar om en bok som heter Kärlek, hat och andra filter. Mm. Det finns också på engelska. Den heter ju då Love, Hate and Other Filters. Och är skriven av Samira Ahmed. Som, hon delar ju många gemensamma grejer med sin huvudperson i den här boken. Som heter Maya Aziz. Som är 17 år gammal och växer upp i en ganska ordinär mellanstor stad i Illinois. Mm. Närheten av Chicago då. Hon är då 17 år gamla. 17 år gammal. Herregud, jag dubblerar henne. Jag dubblerar henne. Nej. Och hennes föräldrar är då invandrare. Har flyttat dit från Indien. Och bedriver en ganska, ska jag säga, väldigt framgångsrik tandläkarpraktik. Så att det här med att liksom socialt utanförskap och ekonomiskt utanförskap handlar den här boken inte om alls. Utan den här familjen har det väldigt bra ställt. Och Maya går då på high school. Så att ganska mycket av boken utspelar sig då i high school-miljö. Hon har ju då såklart förväntningar på vad hon vill göra med sitt liv. Hon är väldigt duktig på det här med filmande. Har fått en kamera när hon var ganska ung av sina föräldrar och har filmat väldigt mycket. Och är väldigt duktig på det här med editera, alltså hantverket och skapa film. Hon, det är ju det hon vill göra med sitt liv. Mm. Så att hon har ju då i hemlighet sökt in till New York University där de har en skitbra filmutbildning. Mm. Och har ju då kommit in där. Mm. Det här vet hennes föräldrar inte om, för de har ju då andra förväntningar på Maya. Mm. Såklart. Och hon har ju då kommit in på University of Chicago också, som också är ett väldigt bra universitet. Mm. Men där hon då inte vill gå. Det andra saken hon inte vill heller, det är ju då att hon har ju förväntningar för sina föräldrar att gifta sig bra. Mm. Du ska ju helst vara en pojke från samma bakgrund som hon.
Mm. Gärna helst, läkare.
Nödvändigtvis så att det ska vara, men alltså de rör sig i övriga medelklassmiljö.
Ja, det funkar med.
Men helst en indisk pojke och helst också muslim. För de är muslimer. Mm. Mm. Inte alls speciellt utövande. Maya har liksom aldrig gått i moskén och föräldrarna är liksom, som jag uppfattar det, högst slentrian troende skulle man säga då. Mm. Och det här blir ju då såklart som du förstår en grej i boken. Mm. Sen är det då andra saker också. Men Maya, hon är ska jag säga, såklart intresserad av många av de killar som kommer i hennes väg. Hon möter bland annat en kille på ett bröllop. Boken börjar med att de är på ett bröllop till en släkting då. Där Maya går omkring och filmar. Där möter hon en kille som är jätteintressant och trevlig. Och uppfyller alla de här förväntningarna och kraven som föräldrarna har då på framtida partner till Maya. Men så finns det ju då såklart en annan kille i skolan som...
Och som inte uppfyller alla kraven.
Inte sådär, nej.
Nej.
Han är ju som All American. Mm. Han är ju som spelar... Gud, vad spelar han för någonting? Det kan vara fotboll, alltså American football. Mm. Han är jättetrevlig och liksom, Maya gillar verkligen honom. Det som jag tycker att den här boken gör saker och ting så extremt bra, det är just det här. Det är skönt att läsa en bok som handlar om folk som är immigranter. Men som inte handlar om att man växer upp i ett tufft utanförskapsområde. Utan verkligen så här. Det är väldigt så här lugnt och gott om pengar. Man behöver aldrig liksom så här, det finns prylar och hela den här grejen. Men det finns liksom andra frågor som tas upp på ett jättefint sätt då. Sen händer det en sak i den här staden som påverkar hela den muslimska communityn i den här staden. Ett attentat. Terrorattentat. Och det sätter ju såklart sin prägel på både Majas vardag men också hela familjens vardag. Men det är ingen sån här, det är så att det är en stor grej i boken.
Nej.
Men ja.
Det verkar vara många tidlösa teman.
Ja, det är det.
Ja.
Mm. Jag tycker den är fantastisk. Alltså, verkligen.
Jag tänker säga, den passar ju ganska så bra med tanke på vad som har hänt nyligen också då.
Ja. Men det här är inte en bok om ett terrorattentat. Det här är en bok om en tjej som söker sin identitet och sin, vad hon vill göra med sitt liv i ganska stor utsträckning. Mm. Ja. Bra språk, kul dialog, karaktärerna är välskrivna. Tyckte väldigt mycket om den här boken då.
Ja.
Mm.
Trevligt.
Ja.
Mm.
Vi fortsätter. Med andra böcker.
Med andra böcker ska jag...
Kör på.
Då så ska jag ha en annan av en ganska, kan man säga, nyupptäckt favoritförfattare. Rainbow Rowell.
Mm.
Och när vi skulle titta på de här Goodreads-böckerna så såg jag att hennes bok Eleanor and Park, den var en av de här, den låg väl på liksom...
De hade ju en separat omröstning om så här, best of the best.
Mm. Precis, och det var där den här hamnade och då kände jag att det är klart att den ska vara med. Eleanor and Park är en fantastisk bok som jag sträckläste när jag hittade den och grät.
Oj.
Ja. Och handlar då om Eleanor som är en väldigt speciell tjej. Hon har vuxit upp i en separerad familj. Hennes pappa skaffade en ny fru och då fick barn med den här och lever ett ganska så glassigt liv och struntar i Eleanor och hennes, vad är de, 3 eller 4 småsyskon.
Mm.
Och hennes mamma har hittat en alkoholiserad tölp som inte alls tycker om Eleanor, utan han, för att hon står upp för sin mamma och för sina småsyskon, och han i princip avskyr henne.
Får man reda på varför mamman hänger ihop med honom då?
Inte riktigt, utan det var det lilla man kan liksom läsa är väl, kontexten är väl att han var charmig och trevlig och rar när de började träffas och sen så har det liksom, ja, men han har
sanna sida har kommit
fram. Hans sanna sida, så det är en ganska klassisk psykopat kan man väl kalla det.
Mm. Så han bryter ner henne lite då?
Han bryter ner henne och har liksom ett mentalt grepp över mamman. Liksom. Mm. Han slår henne även och är inte så snäll. Boken börjar med att Eleanor har då flyttat tillbaka till mamman. Hon har bott hos en fosterfamilj en kort period och flyttat hem. Och de bor i en minimalistisk litet hus. Mm. Det finns ingen elektricitet. Det finns ingen telefon. Duschen består av en tvättbalja i princip. Det är bara
total... misär.
Det är misär.
Mm.
Och Eleanor, hon är liksom allt annat än människorna i den här lilla staden. Hon är liksom, hon har knallrött hår. Hon är också lite mullig.
Mm.
Och hon har väldigt speciell klädstil. Det är liksom... Hon har slipsar runt handlederna och byxor med sidenlappar. Hon har nålat fast med säkerhetsnålar. Hon är liksom verkligen en... hon är liksom en färgsprakande människa.
Mm.
Och då träffar hon Park. Hans pappa är amerikan. Och hans mamma är vietnames. Träffar mig. Eller
korean.
Asiat, ja. Och pappan... Jag tror han är korean. Mamman är korean. För att pappan träffade mamman när han var i armén. Så han tog med henne till USA. Och Park är raka motsatsen. Han klär sig i princip bara i svart. Han är väldigt liksom introvert. Han är inte så social liksom, så utåtagerande. Utan han har sitt lilla gäng han umgås med. Men han läser serier på bussen hela tiden.
Mm.
Och det är där också blir att när Eleanor kom till skolan första gången och hoppar på skolbussen, så är den enda lediga platsen är in till Park.
Mm.
Och de två inleder en relation. Den börjar liksom på bussen med det här att hon smygläser hans serier.
Mm.
Han stoppar med en serie i hennes väska och säger ta hem och läs.
Mm.
Det är liksom, den utvecklas, och det som gör mig så glad är att det här är två personer, de kommer från helt olika bakgrund. Han har liksom all American family. Föräldrarna älskar varandra. Lillebror, han har det bra. Han har liksom egen telefon i sitt sovrum. Och det utspelar sig också någon gång där runt 80-talet.
Mm.
Är det ju.
Mm. Mm.
Och de älskar verkligen varandra. Men det är liksom... Eleanor klarar inte det. Hon fixar inte alltihopa med som händer hemma. Hon bråkar liksom allt. Så att hon bara försvinner.
Mm.
Och boken slutar med att hon bara försvinner.
Mm-hmm.
Och han försöker få kontakt med henne. Men det går inte. Och man är sådär...
Mm.
Det är som man bara känner liksom hur hela hjärtat bara slits ut ur kroppen. Men det är ett... Alltså det jag gillar med Rainbow Rowell är att hon skriver som man känner.
Mm.
Mm.
Och det är liksom inte snutt i gullet, utan det är verkligen rå känsla. Liksom man känner kärleken för de här två ungdomarna som vill... Det är alltid från det här liksom utforska sin sexualitet, våga vara intima med varandra, öppna upp sig, dela liksom livet, och sen så bara ingenting funkar. Vi är för olika, det går inte.
Mm.
Får man någon klarhet i vad som händer med henne?
Jag kommer inte ihåg.
Hon försvinner från jordens yta.
Ja, men lite så liksom.
Är det, jag ser att den sidan du ser upp här, där står det Parks namn. Är det, då, de berättar varandra kapitel eller?
Ja, alltså de har kapitlerna i sig så att man ser oftast så liksom det pendlar mellan så varannat stycke liksom eller några varannat stycke Park. Mm. Så du får hela tiden båda sidorna av
det som händer då. Mm.
Precis. Och det är också att att du har liksom som det står liksom Eleanor brev, vykort, gula stoppade kuvert som rasslade, ingenting öppnat, ingenting läst. Det var svårt när breven kom varje dag. Det blev värre när de slutade komma.
Ja.
För hon har försvunnit. Park försöker skriva brev till henne och när han inser att han inte får något svar så slutar han. Och det är också det att de...
Ja, det låter jobbigt. Men ja, men väldigt precis. Vackert.
Och det är också hela boken slitar med. Liksom Eleanor har inte skrivit något brev till honom, det var bara ett vykort.
Mm.
Med bara tre ord på.
Mm.
Och då kan man ju nästan tänka vad det är för någonting. Men de säger inte det, utan det är liksom, det kan tolkas till jag saknar dig, jag älskar dig, allt möjligt. Men det är alltså att det griper verkligen tag i en. Så att jag förstår varför den här hamnar på liksom the best of the best.
Det är verkligen en bok som man älskar.
Ja, och det är en bok som jag tror många kan nappa på. När jag såg henne först så tänkte jag, gud, är det här liksom återigen en John Green? Liksom,
är ni trötta på John Green?
Jag är så trött på honom, det är så. För att det känns inte äkta. Det gör inte det. Det är liksom så här krystat tonårs. Liksom, jag måste ha det här, det är så fruktansvärt. Ja, men det är så romantiserat alltihop. Man bara, men det här finns inget...
Liksom, jag förstår precis vad du menar.
Tack. Att det är någon som äntligen förstår mig. Och så tänkte jag, nej men jag ska ge det här en chans. Och så plockade jag upp den här och så kände jag bara, men gud, varför har jag inte läst den här tidigare? Och så fort den här var klar, jag sprang in på jobbet och roffade åt med Fangirl. Plöjde igen den också och kände också sådär, liksom bara, det här är ju jag i en bok. Så att det Rainbow Rowell, läs. Läs.
Gött, tack.
Men då kan jag ju fortsätta att berätta om Paddin.
Ja.
Som inte har kommit ut på svenska nu, tror jag. Den här var också väldigt, väldigt bra. På tal om yta då. Jag gillade det omslaget också. Så jättefint.
Men är den fristående fortsättning?
Nej, den är inte fristående. Jo, delvis kan man nog tycka faktiskt det, att den är fristående.
Så det kan vara det att läsa Dumplin
innan. Det tycker jag absolut att det kan vara i det. För där sätter författaren hela storyn. Liksom.
Kan man väl också tillägga då på den här att om man inte orkar läsa Dumplin så står det faktiskt soon to be a major motion picture. Så
men
att,
min dotter sa att den går på Netflix som serie.
Mm-hmm.
Ja. Men jag vet inte hur pass rätt det är. Men jag vet,
ska vi kolla?
Ja. Medan du kollar det, Martin, så kan jag berätta om Paddin då i alla fall. Den tar vid där Dumplin slutade, så vi är tillbaka i Clover City. Alla karaktärerna är med från Dumplin, men här är det andra huvudpersoner och det är en outsider från Wills lilla rebellgäng som hon skapade i Dumplin. Och så tillkommer då en otroligt stöddig och retlig tjej som naturligtvis då också ser väldigt bra ut, en klassisk bitch. Hon heter Callie och hon är med i skolans danslag, The Shamrocks. Och de är väldigt uppburna allihopa. De blir sponsrade av ett gym. Och Millie, hon jobbar på det här gymmet. Därför att det är släktingar till henne som äger det. Hon jobbar extra där. Det blir lite sämre tider så att gymmet har inte råd att sponsra The Shamrocks längre. Och då bestämmer sig medlemmarna i danslaget för att hämnas på gymmet. Så en kväll så åker de dit maskerade och helt enkelt trashar stället.
Ja, för det kommer ju lösa allt.
Det går väl inte helt bra därför att de har övervakningskameror där. Och då identifierar de Callie genom hennes med hjälp av en... Hon har ett halsband på sig som är väldigt typiskt för henne. Mm-hmm. Så då fattar de att det är hon. Så att hon är här fast ju för det här. Ingen annan i danslaget tar något som helst ansvar utan de bara sticker
och de bara lämnar henne till
vargarna. Det är väldigt grymt gjort av dem. Som straff får då Callie att hon ska arbeta av timmar på gymmet. Och då lär hon ju känna Millie som är hennes totala motsats. För att Millie, hon är också då väldigt kraftig och anses inte särskilt cool på något sätt. Hon har varit i hela 9 år på sån här fat camp som man tydligen har i USA.
Stackars barn.
Därför att hennes föräldrar vill att hon ska gå ner i vikt. Mm. Så själv är inte Millie särskilt intresserad av det.
Men då måste jag bara fråga lite snabbt nu. Alltså Millie är en kompis till Will.
Ja.
Så att det är liksom hon som är lite huvudkaraktären.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja. Huvudkaraktärerna är Millie och Callie. Mm. Och precis som i Eleanor Park så berättar de växelvis vad som händer. Och det tycker jag är ett väldigt bra litterärt grepp.
Mm.
För då får man automatiskt flera perspektiv på samma händelser. Och det fördjupar ju berättelsen.
Mm.
Mm. Mm. Men det blir ju så här, i och med att de här två olika tjejerna måste jobba ihop, så lär de ju faktiskt också känna varandra. Och Millie, hon verkar vara nästan övernaturligt förstående och hon har ett enormt tålamod med elaka Callie. Som visar sig att hon är kanske inte så elak egentligen. För att hon har ju naturligtvis sina egna demoner att tampas mot. Den är lika bra den här måste jag säga.
Mm.
Ja. Så den kan jag verkligen rekommendera.
Jag tänkte säga, ser du någon skillnad i att läsa den på, alltså du har läst Dumpling på svenska?
Mm.
Och Puddin på engelska.
Ja.
Jag tänker språkmässigt, för det tycker jag är ganska intressant när man läser författare som har blivit översatta. Mm. Att språket kan skilja sig väldigt mycket från original till översättning. Och märker du någon språklig skillnad där?
Det har du ju helt rätt i, men eftersom du verkar vara en riktigt duktig översättare så märker jag ingen större skillnad. Om översättaren inte är så skicklig, det är ju då man märker att det är något som inte stämmer.
Att det fallerar.
Det kanske inte folk tänker på, men det är ett enormt ansvar att klä en berättelse i ett annat, i en annan språkdräkt.
Mm.
Man tror att det är liksom bara en liten osynlig hand som
nej.
Så jag tänkte precis säga, fråga svenska tolket communityt om Olmarks översättning.
Oh ja.
Vad gillar de den?
Inte alls.
Nej. Han översatte den ganska saftigt efter sin eget behag, vad han tyckte passade. Läser du den och sen läser du liksom tolkens original så inser du, jäklar vilken skillnad det är.
Mm.
Precis.
God översättare är.
Jag kunde inte hitta att Dumpling gick på Netflix faktiskt.
Nej, men jag tror inte den heter Dumpling.
Nej, det är det, 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 det som är kruxet. Det kan ju vara att det försvårar sig.
Du får söka på såhär wannabe Dumpling Netflix series.
Jo, men jag tror nog inte.
Alltså det ringer en klocka faktiskt när du säger det.
Jo. Jag tror faktiskt att Jennifer Aniston nu heter hon så.
Ja, om det är Jennifer Aniston du menar.
Jo, det är det.
Men vi ska säga, men jag medans
jag kör vidare,
medan Martin kör vidare så kan jag ta.
Vi kanske skulle ha kollat upp det här, eller jag kanske skulle ha kollat upp det här.
Ja, men det är sånt, sånt som man säger, man dyker upp trådar i tankevävnaden.
Det gör ju det.
Jag fortsätter och berätta om den sista boken vi ska prata om idag då. En fantastisk bok av Melissa Albert som har en otroligt framgångsrik podd, om ni vill lyssna på den, som hon driver då via Barnes & Noble, som är en av de största utgivarna av barn- och ungdomslitteratur i Amerika.
Jag måste säga, Martin, den ser väldigt mörk ut.
Den här är ju en riktigt saftig, fullständigt kokande häxkittel till bok. Som nu heter Hasselskogen. På engelska heter den The Hazelwood, om man vill läsa den på engelska. Och den handlar då om en tjej som heter Alice, som växer upp tillsammans med sin mamma. De har levt ett ganska kringflackande liv, bor ganska kort på varje ställe. Men Alice är liksom ändå så här, hon accepterar den här tillvaron. Mycket av det här kringflackandet beror ju på Alice mormor, som är en väldigt speciell karaktär, ska jag säga. Hon lever då på ett ställe som heter Hasselskogen. Det är alltså både en plats och ett hus. Som mormor har köpt efter det att hon publicerade en bok som blev en, ska jag inte säga en väldigt stor framgång, men hon lyckades liksom casha in ganska mycket på.
Hon fick en väldigt dedikerad väldigt fanbase kan man ju
väldigt
säga.
Väldigt hardcore. Och den är dessutom extremt svår att få tag i, den här boken. Sagor från insidan heter den. Och precis i början av boken så får Alice, hennes mamma, reda på att mormodern har dött. Och mamman ser ju det här som en... så skönt, äntligen är vi fria från den här fruktansvärda människan. Men Alice är så här... jädra trist liksom. Hade då velat lära känna sin mormor mycket, mycket mer. Och vid tillfället då så bodde vi i New York. Alice går på en väldigt, väldigt bra skola där det är folk med väldigt gott om pengar som sätter sina barn där. Och där har hon då en klasskompis som är mer eller mindre besatt av den här boken som mormodern har skrivit. Så att de inleder någon sorts relation. Men en dag så försvinner mamman spårlöst. Och de ledtrådar som Alice och hennes kompis hittar tyder på att det har någonting att göra med mormodern och Hasselskogen. Sen skruvar boken till det. Ganska så rejält ska jag säga. För att gränsen mellan verklighet och fiktion blir inte så tydlig som vi förväntar oss. Det dyker upp karaktärer från till exempel den här mormodens bok då, insida. Och de är farliga. Verkligen farliga. Så Alice är ju mer eller mindre tvungen att åka till Hasselskogen, och det är inte det lättaste. Det är ett ställe som inte vill bli hittat sådär jättelätt. De vet inte exakt var det ligger. Men väldigt, väldigt mustig. Alltså den liknar ingen bok jag läst tidigare.
Nej.
Språket är helt enastående. Jag gillar karaktärerna. Jag gillar just det här konstiga växlandet mellan vår värld och en värld som inte är helt och hållet verklig, men som ändå tränger igenom och påverkar karaktärernas välbefinnande, om jag säger så.
Alltså det jag fick lite vibbar av, det var kändes som en mörkare variant av Bläckhjärta.
Jajamensan. Mycket Bläckhjärta-feeling av Cornelia Funke. Där karaktärer blir urläst ur en bok som heter Bläckhjärta. Så det, helt klart, alltså, jag skulle inte bli förvånad om Melissa Albert har läst Bläckhjärta under någon gång. Men den här har något annat. Det här är liksom en ganska, jag ska inte säga inte svårläst bok, men den har helt klart en högre utmaningströskel kan man väl säga då. Så att ni som älskar just det här med konstig fantasy kommer tugga i den här boken omedelbart, hoppas jag. Jag tycker den var sagolikt bra. Så är det. Det här var faktiskt alla böcker vi skulle prata om i det här avsnittet.
Väldigt olika böcker.
Väldigt olika böcker, ja. Det är det som är så fint med Goodreads, som har en ganska bra spridning liksom, i vilka böcker de nominerar.
Det tycker jag är lite tråkigt med Goodreads är att vissa böcker som nomineras, de går inte att få tag på i Sverige.
Kan vara så,
Kan vara så. Alltså, jag vet jättemånga som jag har sett på listan som jag har lagt i min egen sån här
att läsa
flik. Och alltså, ska jag ta dem, antingen så får jag be min kompis som bor i England om hon kan köpa och skicka, eller så är det liksom typ Amazon. För vissa går inte, alltså de går inte att få tag på i Sverige. Det är jättekonstigt. Den sci-fi-bok den kan plocka in dem ibland.
Shit alltså. Men de här böckerna som jag har här, de finns på våra bibliotek allihopa, gott folk, så kom och låna. Tack så jättemycket Amanda för att du kom och gästade oss.
Jättekul.
Tack så jättemycket Alani för att du kom.
Ja, tack för att du kom.
Tack för att jag fick följa med, men för att jag fick vara med.
Ja.
Ska du tillbaka till Cityhop Åstorp nu?
Du menar byn?
Byn.
I Åstorp så går man inte på, man går inte ner på stan, man går ner på byn. Det är liksom ett koncept. Men jag tänkte att jag ska röra mig neråt om ett tag. Yes. Jag kanske ska botanisera lite på min gamla arbetsplats.
Gör du det?
Så kan man göra. Hörni, gott folk, vi hörs framöver. Ha det så bra. Hej så länge.
Hej då.
Hej. We'll be right back.